Tack för att jag får komma hit. Jag har blivit en gammal man sedan jag var här sist. Som ni såg så gick det trögt upp för trappan. Och ibland när jag tänker på möten så har jag mer bekymmer för att komma upp för trappan än för vad jag ska säga. Och jag har varit här många gånger förr. Förr i tiden så var det rätt så ofta. Långt tillbaka i tiden. Ända till 50-talet. Och fram igenom hela vägen. Och med Sten Gunnar har jag haft en relation. Alltid tycker jag en relation. Han har varit föreståndare för mig i rätt så många år. Och vi hade debatter tillsammans. Och vi hade olika åsikter tillsammans. Och så gick vi ut i pressen, båda två. Och ibland så blev det hårdare ord än nödvändigt. Men nu har han berättat för mig idag i bilen varför han startade det här samfundet som jag tycker har varit så onödigt. Men nu har jag fått veta varför vi har det. Men det intressanta är att bröder behöver inte bli ovänner för att man har olika åsikter. Men jag fick behov av för ett halvår sedan att säga: Sten Gunnar, förlåt mig om jag har använt för hårda ord. För det har han nu gjort. Och då sträckte han fram handen över bordet och sa likadant. Så vänskapen är det inget fel på. Vi åker i samma bil. Aldrig hade jag kunnat tänkt att jag skulle börja på nytt och vara ute i sådana här ärenden vid den här åldern. Men så har det blivit. Och det är inte svårt att hitta en text. För vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det enda som har varit levande för mig riktigt på senare tid, som tar mig in i själen, det är ord om den heliga ande. När jag första gången började i Stockholm 64 och reste tillsammans med Levi Petrus halva veckan från onsdag till söndag varje vecka under ett halvår, då predikade han över samma text hela tiden. Han talade om det förlorade fåret och den borttappade penningen. Och jag talade över samma text hela tiden. För jag tyckte, kunde han göra det så kan väl jag göra det också. Och han sa, ja, vi åker och träffar nya människor hela tiden. Och för mig var det den här texten: detta är Herrens ord till Zerubbabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Den gamla översättningen som jag har i mitt huvud, den var: inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Den gången när vi reste så sa alla: det är omöjligt, det går inte. Och då gällde det att vi skulle rädda dagen. Vi skulle ha 30 000 personer som tecknade en liten gåva på, jag tror det var några tior om året i 5 år. Och det skulle bli 6 miljoner kronor på 5 år. Och därmed skulle tidningen räddas. Och de flesta sa, alla utom Levi Petrus sa: det går inte. Men han sa: det går. Och han hade rätt. Han hade rätt inställning till vad Herren kan göra. Och jag läste på varenda möte och sa: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och de kallade mig att leda detta arbetet, och jag var en ung fiskhandlare ifrån Bohuslän som inte kunde någonting om tidningar. Och inte mycket om ekonomi heller. Jag kunde sälja fisk på telefon. Det var vad jag kunde. Jag kunde inte skriva ett brev. Utan jag fick gå till Levi Petrus och få hjälp, så han hjälpte mig att skriva brev. Du ska inte gå till de andra, sa han. För då förstår de att du inget kan. Gå till mig, sa han. Och det gjorde jag. Och efter ett år, han hade hjälpt mig varenda vecka med dessa brev. Så sa han, nu behöver du nog inte komma längre. Så han lärde mig i alla fall. Men det blev så klart för mig att det gick inte att rädda dagen genom mänsklig styrka eller kraft. Utan det var den helige ande som kunde göra det. Och nu när jag står inför den uppgift jag har påtagit mig nu, så förstår jag också att det går inte genom mänsklig kraft. Men det står att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bliva mina vittnen. Här i Jerusalem, Judén, Samarien och in till jordens yttersta gräns. Och det får man ju säga att det var också en omöjlighet om man så mänskligt på saken. Jesus hade kommit. Han valde ut sina lärjungar. De som skulle sprida evangeliet om Jesus efter försoningsdöden på Golgata kors. Efter långfredagen så skulle de bära budskapet vidare. Och vad tog han för folk? Jo, han tog enkla människor som inte kunde häva sig på något sätt. Han var en enkel. Han tog dessa fiskare. Han gick inte till universitetet och försökte få tag på de skickligaste av dem som fanns där. Utan han gick ner till Genesaret sjö och där fann han några fiskare. Och så plockade han ihop ett gäng på 12 stycken människor som skulle frälsa världen. Som skulle föra vidare det stora som skulle hända i tiden. Gud skulle förlåta människornas synder, och det budskapet skulle han bära, skulle de bära, dessa stackars människor. Och det visade sig också när korsdöden var över, när långfredagen var över, så skingrades lärjungarna, de åt alla håll. Den bästa av dem förnekade honom, och de låste in sig i ett rum och var rädda och förskräckta. Vad skulle kunna ske för att dessa människor skulle kunna nå ut till världens yttersta gräns? Hur skulle det kunna gå till? Det var ju alldeles omöjligt att tänka en mänsklig tanke att detta skulle gå. Och det visste Jesus, det förstod han. Men han hade en lösning. Han sa, när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och jag har genom hela livet funderat, vad var det för kraft? Och jag vet inte om du har lösningen på det. Vad var det för kraft? Ja, inte var det muskelkraft. Det var någonting annat. Och jag tror jag har kommit på det nu. Jag kom på det i ett möte häromdagen när jag stod och vittnade. Och jag sa, det måste vara handlingskraft som de fick. För de blev ju totalt förändrade ifrån att vara rädda, försagda, inlåsta. Så fick de handlingskraft att gå ut och tala på alla dessa språk. Och de höll ett väckelsemöte på pingstdagen som man knappt hört talas om. I alla fall inte jag. Det blev 3000 frälsta och döpta. Och sedan efter det så fortsatte församlingen att öka. Det var ju en våldsam händelse. Och allt sammans tycks hänga på detta enda att den helige ande grep dem. Tog tag i deras hjärtan så de blev totalt frimodiga. Och frågade inte efter vad folk tycker och tänkte. Utan han sa Petrus gång på gång, hör på mig nu. Så han, hör på mig nu, Jerusalems invånare. Lyssna på mig nu, för det här är sanning. Och så har det fortsatt över världen. Och idag så är det väl fler frälsta än någonsin, vad jag förstår. Kan detta hända idag? Att det sker förändringar i våra liv, i våra handlingar? Kan det bli så idag att vi får handlingskraft på nytt igen om vi vill möta Gud och är öppna för det? Ja, var och en får väl svara på den frågan som han vill. Men jag har gjort en upplevelse, så gammal jag är, 82 år gammal. Ni tänkte inte det, ni tänkte han är nog 100. Men det är jag inte, jag är 82. Och jag satt i ett... Det är ju lika gammal. Ja, jag kan se det. Jo, jag satt på ett möte, eller möte, jag satt på flera möten i den stora konferensen i Norge som heter Hedmarkstoppen, eller motsvarande Nyhemsveckan i Norge. Där jag varit på den konferensen i 30-40 år, varenda år. Jag är halvt norrman och jag älskar norrmännen. Och jag vet inte, jag tror jag har fler vänner i Norge än jag har i Sverige. Ja, för all del. Jag har inte så mycket ovänner där heller. Nu är vi vänner också. Och så predikade bröderna. Och det var så enastående. Jag var så gripen av deras förkunnelse. Men det egendomliga var att Guds ande var där på något annat sätt samtidigt. För samtidigt som jag hörde predikan så hörde jag en röst i mitt öra eller i mitt hjärta som sa någonting till mig som låg helt utanför vad jag hade tänkt på eller kunde tänka mig in i. En röst sa att på ditt folkets husmöte i Krokstrand i Bohuslän som jag har varje sommar, där ska du ta upp ett offer till LP-stiftelsen. Och jag hade ju inget egentligen med LP-stiftelsen att göra. Jag har jobbat för Dagen. Nu jobbar jag för Världen idag sedan 10 år. Och jag har jobbat för Ibra Radio och för TV Inter och för banken Samspar som gick fantastiskt bra. Och mycket annat. Men inte hade jag gjort mycket för dessa arma människor som blir förstörda genom alkohol. Så det var liksom utanför. Nå, vad är folkets husmöte i Krokstrand? Kan du undra vad det är för någonting? Jo, jag är från ett stenhuggarsamhälle i norra Bohuslän som heter Krokstrand. Du kunde gott komma och hälsa på mig, du. Ja. Jag ska köra dig runt och visa alla stenhuggerierna. Det är mängder med sten. Berg av sten. Och det var ett levande samhälle på hela första halvan av 1900-talet. Där kom båtar ifrån hela världen och hämtade sten. Om du reser långt bort som till Buenos Aires så kan du finna det ligger Krokstrandsten på gatorna. I alla fall, så nu är den avfolkningsbygd. Nu bor det bara 300 människor där. Och det är mest sådana som kommer och går som jag gör. Jag kommer dit på våren och reser därifrån på hösten. Man har sin sommarbostad i föräldrahemmet. Så tänkte jag för några år sedan, jag har ju inte vittnat för de här. Jag har ju aldrig varit hemma. Så jag hyrde Folkets hus och annonserade ett möte. Jag kommer inte ihåg vad som jag annonserade det för. Men det kom ingen, det kom två. Och det var inte så mycket jag hade möte för. Och vi som hade ordnat kaffe och allting. Men nästa år så tänkte jag på det här igen. Jag har inte gjort någonting för de här människorna. Och då annonserade jag att Sverre Larsson talar över ämnet idrott, politik och religion. Och det blir alldeles fullt. Det blir så fullt så de kommer inte in. De vill väl höra vad jag hade att säga om politik och religion. Nej, idrott. Och jag talade i 5 minuter om min idrottskarriär som skidåkare. Och om min karriär som politiker, jag var ju nämligen med Levi Petrus när han startade KD, KDS på den tiden. Och 5 minuter, och sen talar jag 25 minuter om Jesus. Känner ni Jesus? Frågar jag er nu. Det gör ni allesammans. Det är underbart. Det är inte bara Glennemo som tycker om Jesus. Det gör vi. Det är väldigt bra kar. Han tycker om Jesus. Men jag har sett honom i vardagen. Han inte står på talarstolen också. Det är en väldigt bra kar. Men det var inte det. Nu skulle jag alltså ta upp ett offer till LP-stiftelsen, sa den heliga ande. Och nu säger jag frimodigt att Gud talade till mig. Vi är försiktiga med att säga det. Det är bara amerikanerna som vågar säga Gud talar till mig. Vi är blyga och vi säger kanske jag har en känsla av att Gud har sagt. Men det är samma sak i alla fall. Och då så var inte nog med det. Utan du ska säga att vi ska ta upp ett stort offer. Vi ska ta ett offer på 50 000 kronor. Och det var 170 icke-kristna eller icke-bekännande kristna. Och så var det 30 troende som kom ifrån lite olika håll. För där fanns inga bekännande kristna. Och när man hör detta, 50 000 i den flocken, när de fick in 100 000 på Nyhem med 3 000 pingsvänner, då blir det galet. Det stämmer inte. Ja. Är ni med? I tanken. 50 000 på 30 läsare och 170 utomstående, som vi säger. Det är ett sånt konstigt ord, utomstående, så jag tycker inte om det. Men nu sa jag det i alla fall. Du vet vad jag menar. Och så 100 000 bland 3 000 pingsvänner. Då var jag färdig att säga. Jag sa det inte, men man kan inte säga så nämligen. Jag var färdig att säga, Gud, du är inte klok. Det kan inte gå så. Men anden var där och talade till mig. Så när jag står där 14 dagar senare på plattformen i Gamla Folkets hus i Krokstrand, så sa jag till folket, vi ska göra en insamling. Och så sa jag några ord om LP-arbetet, om behovet, detta oerhörda behov av att förstärka den kassa som arbetar med dessa människor. Och det ska bli 50 000, säger jag. De tittar på varandra och tänkte naturligtvis vad jag hade velat säga till Gud, han är inte klok. Och det hade de rätt att tänka. Så på måndag, det här är på lördag kväll, på måndag så ringde kassörskan från grannförsamlingen som hade tagit hand om pengarna, för det fanns ju ingen församling där i. Och så sa hon, det blev 50 000 kronor i offret, så när som på 20 kronor. Och jag sa, 20 kronor kan inte räkna. Jo, men det var några norska sedlar i. För det ligger på gränsen, så var norrmän där också. Och vi visste inte riktigt kursen, så det var så nära 50 000. Amen! Ja, jag säger amen själv. Det borde ni göra. Och så, då kom chefen för LP. Han hette Lars Johansson. Han kom resande från Huskvarna upp till mig i Bohuslän. Hade frun med sig, och det hjälper ju alltid. Då så sa de, kan inte du resa för LP-stiftelsen? Och det var ju något nytt. Och jag kände, det ska jag göra. Om Erik Edin-stiftelsen och LP-stiftelsen går samman till en organisation. Och det arbetet pågår nu. Och Glennemo och jag, vi började på. Och så satte vi oss för ett mål. Som också, folk säger också, det är omöjligt. Det går inte. Och det var att vi ska ta in 30 miljoner kronor. För det är vad som behövs om vi ska komma tillbaka till det stora arbete som var på Levi Petrus och Erik Edins tid. 30 miljoner kronor på 5 år. Ja, säger du, jag vill inte vara negativ, men hur ska det gå till? Jo, om man får 10 000 personer som ger 50 kronor i månaden, då blir det 30 miljoner på 5 år. Och får man till exempel 5 000 personer, ifall man nu inte har tro för 10, då blir det, som ger 100 kronor i månaden, då blir det också 30 miljoner. Och jag har sett på de här insamlingarna nu att det är många som skriver 50 kronor i månaden som en gåva, men väldigt många, och det ökar mer och mer, skriver 100 kronor i månaden. Så om Gud tar ut någon mer som reser som vi gör nu, som är ung och stark och orkar, tar bort mig och tar in någon frisk ung man, så kommer det här att lyckas. Är någon som vågar tro på det? Ja, det är inte något märkvärdigt, ser du det? 10 000 som ger 50 kronor, det märks inte idag. Och, eller 5 000 som ger 100 kronor i månaden. Då är vi uppe i ett sånt belopp så att vi kraftigt kan öka insatserna för att rädda dessa människor. Jag har mött dem nu i olika sammanhang. Och jag måste säga att jag undrar om vi i vår rörelse kan göra någonting annat som ger mer resultat än vad det gör att rädda dessa alkoholister. Och jag var med i Philadelphia när jag var i min kraftsdagar. Så kommer jag ihåg de stora dopförrättningarna. Det var ju du med på, Sten Gunnar. Och då var det 75% av dem, sa bröderna, som kom ifrån Nalen och hade blivit frälsta. Detta är ett skördarbete som Jesus vill. Jag är övertygad om det. Och jag vill fråga dig, syster och broder, skulle du vilja vara med och varje månad ge en liten slant till detta? När jag stod färdig och skulle starta det här, så hände det här på Röda Korset, att de fick problem. Chefen förskingrade ju 8 miljoner eller vad det var. Och det är ju bedrövligt. Stackaren. Och andra saker som tas upp. Och de som samlar pengar för välgörande ändamål, de jagas och kollas. Och jag tänkte, råkar jag nu ut för sådant? Jag har klarat mig hela livet. Och så på gamla dagar, tänk om jag, man börjar misstänka, jag misstänkliggöra mig. Och det var en kväll och så somnade jag. Mitt i natten så vaknade jag. Och så fick jag en plan. Du ska skaffa dig 3 sponsorer. En som lånar ut en bil gratis. En som betalar bensinen. Och en som betalar hotellrummen om det behövs. Så du har inga kostnader. Ingenting. Varje krona du samlar in ska gå till ändamålet. Inte till omkostnader. Jag tänkte, det lät ju väldigt bra. Det där är inget märkvärdigt. Det kan jag göra. Så när jag kom hem så ringde jag till en broder som är rik. Han har 3 bilar och efter min uppfattning behöver han bara en. Men det är ju hans sak. Och så frågade jag honom, kan du ställa din bil till förfogande ett halvår till att börja med? För det här. Och han svarade som han alltid har gjort. Jag har haft kontakt med honom i många år och han har gett så många miljoner som ni anar inte till Libra Radio. Ja, 10 räcker inte. 20 tänker jag. Så sa han, jag får tänka på saken, sa han. Det brukar han alltid säga. Och nästa morgon så ringde han och så sa han, hör du, jag tänkte på det med bilen. Jag skänker bilen till dig, sa han. Den där Ford Lincoln som står, som jag inte har kört med knappt. Den hade gått till något på 3000 mil. Och han hade stått i ett garage i 22 år. Och han är så fin så det fanns ingen finare bil på den tiden än den. Han står här ute nu. Och jag har kört pastorn i den. Det var riktigt roligt. I alla fall så sa jag vill inte ha någon bil. Då ska tidningarna skriva om det. Så du får ge den till LP-verksamheten. Ja, okej, så det vad du vill. Dagen efter var jag på ett styrelsemöte på Världen idag i Uppsala. Och så sa jag det att nu får ni inte ringa mig i Spanien längre, för jag brukar bo där på vintern. Nu ni får ringa mig hemma här, för jag har så och så. Och jag håller på nu och lägger upp detta. Och nu ska jag ha sponsorer. Så berättar jag det här. Och då sa Ulf Ekman, men då kan ju vi ta hotellen då, sa han. Och det var ju fint, jag hade inte bett om det, han bara sa det. Och då sitter en broder mitt emot som jag inte kände, han heter Eskil och någonting mer. Det är han som äger det här stora lift, Mälarlift i Västerås, som började för några år sedan med en lift som höll på att inte gå. Och nu har han 440 liftar, sådana här jätte som tar folk upp på takarna hur högt det än är. Han tog upp sin plånbok, tog upp ett sånt här plastkort och så sa han, här är mitt bensinkort och kan du köra mycket du vill på det, sa han. Och sen så kan, om det är så att du på de där ställena brukar de ha kaffe också, så du kan dricka kaffe också. Förstår ni? Vad ska man tro? Ska man tro att det är Guds ande som leder så? Att det Gud leder? Eller ska man tro att det är bara tillfälligheter? Det tror inte jag. Jag tror att Guds ande vill leda oss, och i synnerhet där vi går bedjande fram. Och jag har inte så mycket annat att göra nu än att be. Jag ber på veckorna. Och så har jag möte på söndagarna. Och ibland tycker jag det skulle vara bra om det blir fler söndagar på veckan. För det är ju bara då man kan ha möten. Jag önskar att vi ska få en tid av väckelse. En tid av Guds kraft. Och den kraften som jag tolkar till handlingskraft. Att göra någonting för Jesus. Göra något för Gud. Och jag tänkte på det som han har startat här, Sten Gunnar. Detta med den nykterhetsrörelsen. Jag vill vara med och stödja det, har jag sagt till honom idag. För att det är ännu bättre att hjälpa folk att inte hamna i eländet än när de är där. Men tillsammans kan det bli ett väldigt bra arbete. Och så att vi blir gripna av Gud. Guds ande får brinna i oss. Det är min längtan. Och jag vill tro att det ska bli så. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är här idag. Du är mitt ibland oss. Du rör vid våra hjärtan. Jag tackar dig för elden som du sänder oss. Låt den komma över oss på nytt, på ett särskilt sätt i denna sena tid. Herre, jag ber dig i Jesu namn. Amen.